och välkomna till Präster med gäster med mig, Anna-Fia Trollbäck.
Och mig, Rebecka Tudor Sandahl.
Och här står vi nu igen, tillbaka i studion. Och det har gått hur många månader?
Ja, men alltså det var väl minst 6, 7, 8, 9.
9 tror jag. Ja.
Men vi lovade ju att vi skulle komma tillbaka. Och i kyrkan så håller vi våra löften.
Det gör vi. Då vill jag börja med att fråga dig efter så här lång tid. Hur har du haft det? Du har ju varit föräldraledig. Hur har det varit?
Tackar som frågar. men det har varit fantastiskt. Det har varit en väldigt rolig tid. Vi har en liten Angelo nu och han är väldigt intensiv. Han skiljer sig ganska mycket åt från storebror Santino. Som har en lite lugnare, mildare själ kan man säga. Nej, men så att det har varit intensivt, mycket, men jag har känt mig väldigt glad och tillfreds med att vara hemma med honom. Själv då, du som inte har varit föräldraledig, hur har du haft det?
Det har varit lite både och. Ja. Ja, livet som det brukar vara, det har varit lika delar av bra och jobbigt och roligt. Mm. Jag sammanfattar det så bara. Men det känns jättefint att vi är tillbaka här igen, tycker jag. Och den här säsongen så kommer det vara så här att vi kommer göra kanske 4 eller 5 avsnitt. Men liksom underrubriken den här säsongen heter ju då Präster med gäster tittar på TV. Och vi kommer också att ha riktiga gäster. Så alla så här begrepp och fenomen och historiska personer och väsen och annat oknytt, de får liksom träda tillbaka för människor av kött och blod som kommer att vara här och nu.
Vi får väl se hur mycket av det andra som också dyker in. Det vet man ju inte.
Nej. Och idag då så får vi välkomna vår första gäst. Efterlängtad skulle jag säga. Mats Strandberg, författare. Välkommen.
Tack så jättemycket. Jag har längtat också, kan jag säga.
Hur mår du idag?
Jag mår ganska bra. Tycker jag. Jag har sett fram emot det här lite så här orimligt mycket, för vi ska ju prata om en film som jag har fått välja och som jag dels tycker är kul att prata om själv, men framförallt ser jag fram emot att höra vad ni har att säga.
Verkligen. Precis, för att just den här liksom underrubriken tittar på TV, så handlar ju det om att vi kommer bjuda in en gäst och då prata om liksom TV, film och existensen. Och hur filmer eller serier har påverkat oss på olika sätt. Och du är först ut. Men jag tänkte, du har ju skrivit ganska många böcker. Dels så har du skrivit den här cirkeltrilogin. Ja. Men sen också den här ungdomsromanen, kanske, alltså som jag kategoriserar den som, Slutet.
Absolut.
Men, och nu senast då, Konferensen, som ju har blivit en Netflix-serie.
Yes, eller Netflix-film.
Netflix-film, ja. Och den har fått en guldbagge också.
Ja, den fick för Mask, vilket jag tycker känns som det enda rimliga. Det är väldigt mycket, apropå kött och blod, så är det väldigt mycket sånt i Konferensen, kan man säga.
Har du sett den, Anna-Fia?
Nej, jag har läst boken.
Tack.
Ja, jag har ju både läst boken och sett filmen. Alltså det är sannoliken mycket kött och blod. Alltså fy, så äckliga scener det är ibland. Alltså. Yeah. Vedervärdiga.
För er som inte vet så är det ju lite fredag den 13, Halloween, den sortens skräckhistoria, fast med istället för dumma tonåringar på sommarläger så är det lite halvkorkade kommunalarbetare på konferens på en stugby. Så, ja.
Ja, men jag tycker vi går vidare till det som du är inbjuden här för att liksom vara med i vårt samtal om och berätta om. Men innan det har vi en fråga till dig. För vi är ju i en kyrka nu. Ja, inte just nu i kyrkorummet, men i en kyrka. Mm. Och vi är präster. Och vi jobbar ju väldigt mycket med Gud. Så Mats, vad har du för relation till Gud?
En bra relation skulle jag säga. Alltså, inte så aktiv. Jag vet väl inte riktigt vad jag tror på exakt. Men jag växte ju upp väldigt religiöst. På ett sunt sätt. Alltså, väldigt fin kristendom. Alltså, mina föräldrar tror... Mamma har gått bort, men pappa tror fortfarande. Det var en väldigt stor del av min uppväxt. Jag gick i kyrkans barntimmar mycket längre än vad man egentligen fick. För jag tyckte det var så roligt. Jag var också en väldigt så här, lillgammal, jobbig unge som hade så otroligt mycket frågor. Så det slutade med att vår kyrkoherde Stig Barsebäck i Fagersta kom hem till oss en gång i veckan och så förberedde jag frågor till honom.
Det är sant. Ja.
Den andra frågan jag kommer ihåg, det var att jag var väldigt så här, bara, varför heter bandet Judas Priest? Så här, vad vill de, varför vill de det? Så här, och så fick han så här, småsvettig antagligen sitta och försöka svara på det. Lite gulligt och lite så här, jobbig. Men ja, jag var en tänkare kan man säga. Mm. Nej, men så apropå just när min mamma gick bort och den typen av händelser, så det är ju väldigt naturligt för mig att gå till kyrkan fortfarande. Kanske inte så mycket att gå på just en gudstjänst, men liksom att vara i kyrkan och liksom som en plats där man kan tillåta sig att känna saker och ja, långt spretigt svar, men jag tror på Gud men inte på religion kanske. Så.
Men nu då? Nu är vi här.
Nu är vi här
och så Mats, vad har du valt för film eller tv-serie som har berört dig på ett djupare plan?
Ja, alltså det var ju så himla kul att få frågan och jag höll på och tänkte väldigt mycket. Jag hade många som jag bollade mellan, men sen om det är någon film som verkligen sitter i ryggmärgen och som på något sätt, ja men jag tror kanske har påverkat mig mest, då blir det ju förstås en film som jag såg när jag var liten. För det är ju ändå de som gör starkast intryck oftast på det här otroligt världsomvälvande sättet. Och det är då Den oändliga historien. Från 84 kom vi fram till. Jag var 10 år när den kom då. Eller nej, inte, jag var 8 år när den kom. Kanske något år till innan jag gick upp på bio i Sverige, som det var på den tiden. Mm. Men den verkligen vände upp och ner på hela mig. Och liksom väckte så otroligt många filosofiska frågor, skulle jag faktiskt ta i och säga. Och öppnade upp väldigt mycket tankar om fantasi och vad är en hjälte och vad är ondska och liksom, det är de här stora frågorna som tas upp här.
Precis, och den bygger på en bok av Mikael Ende som är tysk författare. Och den boken kom 81 och så kom filmen 84. Men hade du läst eller kände du till boken när du såg filmen?
Jag tror att jag inte hade läst boken faktiskt. Utan det var filmen som knockade mig verkligen.
Så när du såg filmen och var 10, 8?
Någonstans mellan, vi säger 9 då.
Men så vem var Mats då? Liksom var...
Ja, men jag var ju den här lilla gamla killen som ställde frågor till kyrkoherden. och grubblade mycket. Men jag var också väldigt, jag var väldigt lik på ett sätt och vis. Huvudpersonen får man väl ändå säga, Bastian, i den här historien. Som... Jag var inte så mobbad vid det laget, men jag var väldigt så här, kände mig aldrig riktigt som att jag kunde connecta med andra barn. Jag var så här lillgammal och lite introvert och förstod mig inte riktigt på andra kids liksom. Och läste väldigt mycket, precis som Bastian gör. Jag var också väldigt mörkrädd, jag var väldigt rädd överhuvudtaget för mycket. Jag var rädd för AIDS hade ju kommit då, samtidigt som jag kanske någonstans började förstå att det kanske, jag vet inte om jag tänkte rent ut att jag gillade killar, men alltså att det var någonting, att det var någonting med det där var en del av att jag kände mig annorlunda. Det var Tjernobyl, det var liksom kärnvapenkrig och jag hade en väldigt sjuk mamma. Så att jag hade verkligen den här till liksom böcker och filmer var min tillflykt väldigt mycket. Så det är inte konstigt att den här historien slog an väldigt mycket hos mig, tänker jag.
Nej.
Förstås.
Så, vad handlar Den oändliga historien om?
Ska jag dra det eller?
Ja, gör det.
Okej. Okay. Den handlar om en kille som heter Bastian, som sagt. Vad kan han vara? 10 år kanske, skulle jag gissa. Nej, men han, i början av filmen man förstår att hans mamma har gått bort. Hans pappa är väldigt fyrkantig. Jag tror han är tandläkare i boken. Makes sense. Liksom. Mm. Men han är väldigt fyrkantig och redan liksom, vid frukostbordet. Han är sådär, du måste sluta dagdrömma. Du måste skärpa dig nu och bli bättre på matte. Liksom, sådär. Bastian är på väg till skolan. Blir jagad av sina mobbare. Och gömmer sig i en bokhandel. Och där kommer han i kontakt med en bok som heter Den oändliga historien, som han snor och tar med sig till skolan och sätter sig och läser på vinden. Där börjar ju liksom den andra delen av historien, som då är boken som han läser, som handlar om ett rike som heter Fantasien, där ett stort mystiskt ingentinget, kallas det för, håller på att förstöra den här världen. Och ja, det här är väldigt mystiskt förstås, och karaktärerna tar sig till kejsarinnans palats i ett elfenbenstorn, och hon är också väldigt sjuk, och de får reda på att det bara finns en hjälte som heter Atrejo som kan fixa det här. Sen får man följa Atrejo på hans quest för att hitta svaren och hitta det här botemedlet till kejsarinnan som också ska rädda deras värld. Och allting verkar misslyckas. Men det kommer fram, nu får jag så här gåshud när jag pratar om det, för jag tycker det fortfarande är så här häftigt. Det kommer fram att allt det här är, alltså Atrejo var tvungen att ge sig ut på den här questen för att de måste komma i kontakt med ett människobarn som ska ge kejsarinnan ett namn. Och enda sättet att komma i kontakt med ett människobarn är att få dem att läsa en historia. Så det är det Bastian har gjort. Så att det är Bastian som måste rädda den här världen. Det blir en metagrej liksom. Mm. Jag vet inte om jag förklarar det här så bra.
Det är jättebra. Känns det okay? Jag såg filmen igår och det är som att du förklarar jättebra.
Okej, okay. Den här liksom mobbade killen som har sökt sin tillflykt i böckerna får veta då att jag måste ge henne ett namn. Och han gör det, och det visar sig att Fantasien är uppbyggt av människors drömmar och fantasier, och att människorna börjar tappa det för att de håller på med annat, och någonting har också styrt det här ingentinget, för att man vill få människor att tappa sin fantasi, för människor utan fantasi har inget hopp, och människor utan hopp är lätta att styra. Det är ju liksom grejen. Så det är ju häftigt i sig, men det som blir den här extra härliga extra grejen, det är ju att inte nog med att Bastian, eller att den här historien har kommit till om Atrejo för att Bastian ska kunna väcka sin fantasi, utan det är också historien om Bastian som vi följer har också skapats. Så att vi som tittare, våran fantasi hjälper också till att rädda fantasien. Nu är jag helt svettig, det är så mycket här.
Verkligen en sån här trippel liksom, effekt.
Ja. Och jag menar, som vuxen tänker jag i alla fall att vad blir nästa led då i den här oändliga historien? Vilka tittar på oss? Som tittar på Bastian, som tittar på Atrejo.
He doesn't realize he's already a part of the never-ending story.
The never-ending story? What's that?
Just as he is sharing all your adventures, others are sharing his.
Ja, men precis, och att det är fantasin som... Ja, men som är liksom det stora. Utan fantasin så, vad är vi då?
Precis.
Egentligen?
But that's impossible!
They were with him when he took the book with the Oren symbol on the cover, in which he's reading his own story right now.
Ska vi låta den oändliga historien komma nära liksom det kristna? Har den någonting? Vad liksom, finns det, kan man se som bibliska? Finns det bibliska kopplingar?
Alltså jag tycker framförallt när Bastian väl får kontakt med kejsarinnan då liksom, och kommer in och blir en del av den oändliga historien, så finns det ju bara ett litet sandkorn kvar av fantasien. Och hon säger så här, men det är okej, liksom, det är så här det ska vara. Nu måste du börja fantisera, för att ju mer du drömmer, ju mer du tänker på fantasien, desto mer alltså kommer det att bli till igen. Och jag tänkte, det är ju en slags skapelseberättelse, tänkte jag. Jag vet inte vad ni tänker det.
Jo, det hade ju varit kanske roligare twist om jag tänkte något helt annat. Men ledsen Mats. Nej, jag hade samma, jag tänker samma, och jag tänker också att det verkligen är ju, om vi föreställer oss, alltså våra berättelser, våra skapelseberättelser om hur världen kom till, och så är det ju just utifrån ingenting som allting skapas.
Mm.
Så att jag tycker absolut att den lika, jag tycker också att det finns ganska starka, eller i alla fall möjligheter att göra Kristus-tolkningar i relation till, ja, egentligen både Bastian, fast framförallt då, vad heter han?
Atreju.
Ja,
precis. Som måste offras för att världen ska gå vidare på något sätt.
Ja,
eller?
Ja. Eller, ja, precis. Eller på nytt födas, eller börja om, eller få en... Ja.
Ja, men precis, det är som den där liksom kristna rörelsen som går från liv genom död till nytt liv.
Mm.
För det är ändå det som det slutar med, att det kommer att det blir nytt liv och en ny världen liksom, den återskapas och så. Så den rörelsen finns ju där.
Mm. Och jag tyckte också att det var fascinerande, för att jag menar, det är klart att man ser att specialeffekterna är gjorda på 80-talet och inte idag. men jag blev ändå drabbad av de där scenerna som jag minns som barn, när sen väl Bastian får hoppa upp på liksom lyckodraken och också då ser Atreju som rider på sin häst. Vilket ju också är då en känsla av att Atreju har återuppstått.
Men finns det någon som barns, eller som kejsarinnan skulle kunna vara?
Det är ju som att hon liksom vet om allting på något sätt.
Ja, precis. Det känns nästan som att hon har iscensatt allting på sätt och vis.
För det blir ju Atreju också, han blir förbannad på henne också och säger det. Varför har jag gett mig ut på det här äventyret? Du har liksom gått, jag har fått gå igenom alla de här liksom rädslorna och
kolla min
gåshud. Till, fast du redan visste. My horse died. I nearly drowned. I just barely got away from the
nothing. For what? To find out what you already knew? Ja, och jag har misslyckats, säger han ju. För att jag skulle misslyckas. Och då så säger hon att nej, men det har du ju inte.
Alltså,
det
för du har lett honom hit.
Precis.
Ja, exakt. Det är det hela...
Och där kan man ju verkligen, tänker jag, med Kristus, att på ett sätt så misslyckades ju Jesus. Alltså han dog. Och det, eller rättare sagt, det var inte det som hans lärjungar tänkte skulle hända. Så på det sättet, så ur deras perspektiv, så misslyckades ju Jesus. Han dog en tortyr död bara som vem som helst.
Men det är ju också när Bastian, för han tvekar ju till om han verkligen ska ge ett namn, för han tvekar ju på den här fantasin. Ska han verkligen tro på det här? Det är ju bara en bok, jag läser ju bara en bok och så. Men det är ju när Atreju dör som han ju skriker ut i förtvivlan. Atreju, no! Atreju! Det är då han liksom på något sätt alltså att han förstår sin kallelse och sitt uppdrag, och att han måste ge kejsarinnan ett namn. Det är ju på det sättet ändå Atreus död som liksom verkligen ger den sista gnistan av liksom hopp.
Och jag tänkte också på att vemodet verkligen får ta plats. Den är så otroligt sorglig, och den backar inte för det här mörka. Liksom. Det är ju inga så här roliga svärdfighter. Utan det är ju... alltså jag börjar ju gråta varenda gång den här fina stenbitaren sitter liksom och tittar på sina händer. Och är så här ledsen för att han inte har lyckats rädda sina vänner. Och bara bestämmer sig för att jag sitter kvar här och låter ingenting ta mig.
Jag vet, jag blir också helt rörd, tårig. Jo, men för att han är ju också så gräsligt ful. Alltså jag menar rent så här. Och han är sån liksom jätte... Liksom, som sitter där som bara, men visst har jag liksom tittat på mina händer.
Visst ser de snälla.
Han säger bara starka och snälla. Och man bara, ja, du ser stark ut, men inte nödvändigtvis snäll. men vi ser, liksom, vi har ju upptäckt att du är det. Men man tror ju att han kommer som en bumling och ska förgöra i början.
Ja, men även också det här med hästen. När Atreus häst dör, det tror jag är min starkaste minnesbild från när jag såg den som barn.
Kommer ihåg.
Och att det liksom hände. Att man, bara så här, man lät det ske.
Mm. Mm. Och inte bara att han dör, utan att det är liksom sorgmodets träsk där liksom man klarar sig inte om man håller, om man inte håller hoppet för liv. Mm. Och att liksom Atreyu går där och kämpar, och sen är det hästen som så här tappar livsgnistan. Mm. Det är så fruktansvärt. Ja.
Och han försöker, du måste tro, du måste hålla hoppet vid liv, du får inte låta sorgen liksom trycka ner dig. You're my friend. I love you.
Ja, men då det här ingentinget då. Det är ju roligt att stanna upp, eller intressant att stanna upp för ingentinget. Ingentinget som vad skulle ingentinget kunna symbolisera? Vi har ju varit inne på det lite grann, men i verkligheten.
Men jag tänker att det är ingen slump att det är liksom matte det pratas om när det pratas om skolan, som ju är liksom den mest där fyrkantiga liksom rätt eller fel vetenskapen vi har på något sätt. Jag menar, han bokhandlaren då, Koriander, han snackar ju om serietidningar och så här arkadspel. Och jag kan ju bara tänka mig vad han skulle säga om alla spelappar och sociala medier nu. Det är ju också något som gör att filmen, tycker jag, känns väldigt aktuell nu, verkligen. Att vi blir matade med så otroligt mycket, att vi inte behöver... Dels inte behöver tänka och fantisera själva, vi behöver inte ha tråkigt, så vi behöver inte dagdrömma. Men det gör ju också, tänker jag, att vi inte riktigt gör oss själva till huvudpersonerna i vår egen story.
Just det. Nej, men precis, för där tänkte också på det, och på skärmarna framförallt, och liksom AI och
så verkligen.
Som du säger också. Men, och jag hade en väldigt så här fascinerande upplevelse. Det här var typ strax innan jul. Och jag längtat efter att få användning för det här. Men, och då så skulle jag åka hem. Min dotter hade haft så här julshow, och jag skulle åka hem, och jag hade jättelite batteri kvar på min telefon. Så jag var orolig för att jag inte, eftersom att jag hade SL-kortet i telefonen. Så jag var så här, jag måste kunna, det tar ungefär en timme att komma hem. Ja, så att jag kan inte hålla på och glo på telefonen, och jag hade inte med mig någon bok. Utan jag skulle bara liksom åka hem och sitta rakt upp och ner på tunnelbanan och vänta på nästa tunnelbana, och förmodligen vänta en stund på en buss. Och så tänkte jag efter en stund att det här var ju som förr. När jag var tonåring och när jag var liten, då satt man ju bara på tunnelbanan rakt upp och ner. Undrar hur det här ska bli, tänkte jag. Med viss nyfikenhet. Och sen så kändes det lite tråkigt, för jag vågade inte heller lyssna på någonting i rädsla för att batterierna skulle ta slut. Så jag satt och glodde på reklamen och liksom och sen så började det liksom sen började det komma tankar. Och så tänkte jag på att så här var det för alla, för alltså det är inte så länge sedan ändå. För även om vi hade mobilt innan, tänker jag, med smarttelefonerna, så var det inte så att man satt och blippade jättemycket och höll på med sin vanliga knapptelefon. Det fanns inte så mycket att göra mer än att skriva något sms
och spela Snake.
Ja, det var väl det då. Men, och så tänkte jag så här, men då satt ju alla så här och tänkte och dagdrömde. Men vart var mycket tankar som tänktes då? Men vart har alla människors tankar tagit vägen nu?
Det undrar jag också.
Och det liksom... kändes så himla ledsen. Jag blev verkligen ledsen.
Ja, men jag kan känna så också när jag tänker på... Ja, men som min guddotter, som är fantastisk på alla sätt och vis, men hon är ju en del av sin generation. Jag bara, vad kommer hon att liksom minnas av sin barndom? När man bara ligger och matar på med det där i skärmen. Det är klart att de kommer att på många sätt sådär, men just hur magisk själva världen kunde kännas när man var tvungen att fylla på lite själv.
Ja, men precis, så var det liksom hur avstängda vi blir av att bara matas med annan, med andras information.
Precis.
Och det tänker jag verkligen som ingentinget. Och hur liksom, jag också tänkt på så här andra, så här äldre också, så här sci-fi romaner där man på något vis tänkte sig att så här, att vi var så lätt, att vi bara skulle bli kanske av en tv-apparat då, blir helt apatiska. Men det är vi ju egentligen, och liksom lättstyrda. Men jag menar, vi styrs ju av våra telefoner idag. Och även barnen. Liksom. Så att, jag menar, den dystopin är på ett sätt redan sann. Och vi kan kontrolleras liksom hur som helst egentligen, om man vill vara väldigt pessimistisk. Mm. Men och det känns ju väldigt deppigt. Så var, för var finns, drömmarna föds ju liksom inte i de där telefonerna.
Nej.
Liksom,
nej.
Utan,
men hur gör ni själva? Känner ni att ni, alltså att ni också lever i det här och förlorar er fantasi och ert dagdrömmande och blir världen avförtrollad, eller har ni strategier för att liksom klara av att hålla motstånd mot det här? Åker du utan telefon nu eller?
Nej, det gör jag inte, men jag, om jag, jag använder inte så mycket när jag åker ändå. Ibland gör jag det såklart. Men jag skulle säga att magin i världen för mig, alltså hur jag kan känna den där, det där liksom drömmandet, det är ju till exempel konst. Mm. Eller att läsa.
Mm.
Liksom de där, som portaler som öppnar upp mot någonting annat, mot andra världar, men också mot, alltså, vår egen värld som mycket större än att jag bara sitter på en buss och så sitter och scrollar i telefonen, för det känns så otroligt fattigt. Alltså att vi vill ha det så fattigt egentligen. Alltså att vi har gått med på det. Mm. Det är ju så sorgligt på något vis.
Ja, men jag håller med om allting. Sen är ju jag, alltså, som, det är ju det bästa med mitt jobb, att vara författare, att man får fortsätta leka i vuxen ålder och hålla igång den muskeln på något sätt. Så att jag borde definitivt hålla på mindre med telefonen och sådär, men verkligen. Men jag har i alla fall det.
Du då, Rebecka?
Ja, nej, jag är nog inte riktigt någon dagdrömmare heller. Jag tror inte jag hade den gåvan som barn heller. Alltså jag har aldrig riktigt varit en dagdrömmare på det sättet. Jag har varit en trött kalankaläsare liksom.
Mm.
Och det har bara fortsatt med Paradise Hotel som vuxen. Mm. Vad är det? Det är en tom själ. Hur kom det sig att jag blev präst? Vad har jag egentligen att komma med?
Det är sånt du dagdrömmer om. Vem är jag ens?
Exakt. Nej, men det beror kanske lite på vad man lägger i ordet dagdrömma. Vad säger du om dig själv?
Ja, men jag skulle säga att jag dagdrömde väldigt mycket och väldigt, väldigt intensivt, alltså som barn, men också upp i liksom, ändå upp i vuxen ålder, fast då handlade ju dagdrömmarna mer om liksom livet, såhär, hur ska det bli, jag skulle vilja göra det här och då kommer det bli si och så, den typen av dagdrömmar, men jag minns också väldigt tydligt att jag slutade och att jag har jättesvårt också nu för att liksom dagdrömma och liksom drömma på det sättet. Så försökte jag tänka så här, men varför gjorde jag det? Och dels så tänkte jag så här, undrar om det hade att göra med typ att jag fick barn. På något vis. Alltså att det var inte bara jag i mitt eget liv. Och hur ska jag liksom dagdrömma med dem? Att liksom de tog plats i mitt liv så. Men sen tror jag också att plötsligt så händer en massa liksom svåra och jobbiga saker i livet som faktiskt dödade väldigt mycket av den där dagdrömmen-nerven. Som är ju väldigt naiv hos mig i alla fall. Så extremt. Bara, tänk om de ringer och så får jag typ åka iväg och göra nästa jättehäftiga grejer. Alltså sånt. Att det bara tog död på liksom, tog död på väldigt mycket av att ens våga drömma om någonting överhuvudtaget. Och det känns jättetråkigt egentligen. Men jag har liksom, men jag vet att jag har verkligen gjort det mycket, alltså nästan som att jag kunde liksom säga, jag går på den här gatan men jag är någon helt annanstans. Verkligen som är, och det kunde jag nästan bli rädd för också. Kan man liksom leva för mycket på insidan än i det verkliga livet liksom? För kommer någonting alls att hända här då?
Just det.
Du hade som en Bastians pappa på axeln. Ja, som bara,
precis. Ja, men exakt.
Men jag tror att, jag har inte tänkt på det så mycket, men det, alltså jag tror att jag dagdrömde jättemycket. Framförallt när jag var liten förstås, så hittade på mycket så här. Jag lekte mycket ensam och höll på mycket med så här. Jag kommer ihåg just att efter Oändliga historien, att så här, varenda gång jag såg någon lerig åker så blev det sorgmodets träsk. Eller jag hade till och med någon sån här, du vet, mamma och pappa hade köpt så här köttbitar som, du vet, de låg på så här vit frigolit, sån här, eller vad det nu är för någonting. Det satt jag liksom och bände så det blev sprickor och bara, det ser ut som elfenbenstorn i palatset så här, när det börjar gå sönder. Ja, helt besatt. Nej, men dagdrömmen för mig var ju jättemycket att så här, flytta till Stockholm Stockholm. Jag hade så här någon idé om att bli känd, eller jag skulle på något sätt så här få revansch på allt som var jobbigt. Och allt som var jobbigt i mitt liv här och nu skulle bli värt det, för att det skulle bli det. Liksom någonting. Mm. Så att jag gick och dagdrömmarna var ju verkligen mer verkligen mitt riktiga liv på något sätt. Men sen när jag väl kom till Stockholm och liksom var på något sätt i, jag flyttade väldigt tidigt, jag flyttade när jag var 16 själv till Stockholm. Då var det som att jag redan var i mina dagdrömmar. Mm. Och då fanns det liksom ingen, ingenstans att, alltså det var, då kom verkligheten in i dagdrömmen på något sätt och förstörde den ganska snabbt faktiskt. Mm. Jag kommer ihåg att jag skrev dagbok och bara hittade på allting. Så här, mitt fantastiska liv som skulle ske.
Så om någon skulle hitta den dagboken, skulle man tro att det var så ditt liv såg ut? Eller
ja, frågan om. Alltså. skulle ju verkligen haft ett väldigt spännande liv, tror jag. Men då ser man att The Secret funkar inte. Det funkar inte att liksom föreställa sig grejer, så händer de.
Nej, jag tror inte heller på The Secret. Men är dagdrömmar samma sak som fantasier, eller är det två olika saker? Alltså att fantisera, är det något annat än att dagdrömma?
Jag tänker att dagdrömmen är man väl huvudpersonen i själv på något sätt. Och att det är sånt som kan hända, eller?
Mm. Ja, jo, det skulle jag säga.
Eller liksom kan, men...
Jag känner mig så fruktansvärt tråkig som inte är en dagdrömmare. Mm. Eller inte känner igen mig i att ha varit det. Men har inte alla barn dagdrömmare? Var inte jag en dagdrömmare som barn?
Jo.
Eller finns det barn som inte dagdrömmer?
Nej, det tror jag inte.
Någonstans känns det som att det hör till liksom, barndomen.
Du
vet, jag är olycklig nu. För att det är just det där. Det är den här frågan. Vem är jag egentligen? Mm. Det är min konstanta dagdröm.
Bastian, you're old enough to get your head down out of the clouds and start keeping both feet on the ground, right?
Okay.
Ja, men just det här ingentinget var otroligt fascinerande som liten, att just försöka föreställa sig vad det kunde vara. Mm. Och hur det skulle se ut, eller ja, det såg inte ut som något, men hur skulle det vara liksom? Och jag kommer ihåg att det var väldigt skrämmande faktiskt, just som liten. Och nu så är det svårt att inte tänka så här miljökatastrofer nu, faktiskt. Mm. De här liksom stora markmassorna som slits isär och träden som blåser bort. Och...
Verkligen, jag fick exakt samma association. Och jag menar den tanken på ingentinget, om den var skrämmande som barn, så är den ganska skrämmande som vuxen också.
Ja, men verkligen.
Alltså vad är den där, och den kan man ju verkligen också känna igen sig på ett mera existentiellt plan. Mm. Alltså tomhet och, eller att uppleva tomhet eller frånvarandet eller ja.
Jag tänker att ingentinget representerar liksom ondskan. Och där den här Gmork, varelsen är någon slags liksom fysisk gestalt av ingentingets liksom talesperson på något vis. Men inte Atreyu dödar ju Gmork, men det hindrar ju inte ingentinget från att lyckas med att utplåna fantasien. Men och där tänker jag att ingentinget är ur ett kristet perspektiv ondskan. Och då läste jag en sån här fin kristen logik. Det var på någon sån här katolsk sida. Och den här gillar jag. Men att Gud då som skapar, Gud kan bara skapa gott. Gud har skapat allt och det Gud skapar är gott. Alltså kan Gud inte skapa någonting ont överhuvudtaget. Ondskan kan alltså inte Gud skapa. Och det betyder att ondska är ingenting.
Jag måste smälta det.
Ja, men
I like it. För jag trodde nästan att ni skulle säga någonting mer i stil med att ingenting känns som någon slags andefattighet. Eller liksom att inte vårda själen och det inre livet. Och att liksom... Sådär. För det är ju det där ansiktslösa också som, och att det nästan inte ens har en agenda, för att det är ingenting.
Nej.
Så tänkte jag på det, som någon slags bara själens dödhet på något sätt, stumhet.
Mm. Ja, men det är det ju verkligen. Men också där med avsaknad, att det som ingentinget livnär sig av är då förlusten av, eller avsaknaden av hopp och drömmar.
Precis.
Och jag tänker att det är, och då kan man styra och kontrollera människor. Och det är väl typ det som sker också, tänker jag. Alltså om man tänker med ondskan som ett vidare begrepp, alltså som en mörk, den mörka kraften i världen.
Ja, och så känns det ju verkligen nu att vi... Det är ju väldigt svårt att ha hopp just nu på så många fronter.
Verkligen.
Det gör ju också att man, alltså den här filmen faktiskt känns mer relevant än någonsin, trots att den här lyckodraken ser ut som en så här ganska äcklig så här, golden retriever med typ så här pärlemorvårtor.
Precis, så det är 40 år sedan i år som filmen kom faktiskt.
Men jag är lite nyfiken, för jag tänker liksom, ingentinget är ju också någon slags antikreativitet, tänker jag. Så då började jag bara fundera på, vad säger Bibeln om kreativitet, började jag undra också. Finns det, är det en magisk liksom kraft direkt från Gud, eller nämns det överhuvudtaget?
Ja, men det gör det ju, fast jag kan inte gå till, jag kan i alla fall inte säga ett specifikt bibelställe som just pratar om kreativitet, fast det tror jag faktiskt att man kan googla sig fram till. Men däremot så finns det ju, till, jag tänker till exempel på andens gåvor, alltså att vi får olika gåvor att ta hand om, och de är ju, nu jag kan inte nämna dem, jag kommer inte ihåg alla olika, men det är okej. Men alla de bär på kreativa aspekter av livet. Så jag tänker att det verkligen är att vara människa, är att, alltså Gud är liksom den kreativa, om vi ser på hela skapelsen och alla människor och alla våra olikheter och gåvor, men vi måste ju förvalta det. Alltså vad blir vi utan kreativitet? Alltså vi kan ju vara kreativa på massa olika sätt, men vad är inte kreativiteten, är det inte det som är det fortsatta skapandet och flödet och livet självt, lekandet, fantasin? Jag tänker att allt det är gåvor från Gud liksom.
Ja, för jag tänkte också på, jag tänkte på själva skapelseberättelsen, eller mer så här, var finns liksom, var blir kreativiteten synlig i Bibeln och i Bibelns berättelser? Och det tänkte jag först på skapelseberättelsen, att det är en sån kreativ lek.
Ja.
Ur ingenting skapar Gud först här, mörker och ljus. Hav och land. och sen allting annat. Så bara det är liksom en lek som Gud gör för att visa sin kreativa förmåga. Men sen tänkte jag också på Jesus. Alltså på Jesus, både miraklerna och typ hans liknelser. Alltså också det är en sån kreativ, det är en sån lek med ord och med bilder och att kunna hela någon, till och med väcka någon från de döda. Att det är också så här att vi, att bära på så mycket, att vi bär på så mycket kraft att skapa med. Så det tänkte jag på som just kreativitet.
Ja, och vad tänkte du då, Mats? När du ställde frågan?
Nej, men jag tänkte, alltså, gud, nu ska jag försöka inte säga för mycket här, för att det handlar om boken som jag skriver på nu, handlar väldigt mycket om den kreativa kraften och vad är det för någonting. För jag tycker det är så otroligt fascinerande att vi alltid har haft alltså grekerna trodde på muserna liksom. Det finns så här iriska myter om liksom någon slags vampyrälvor som så här suger kreativ kraft ur poeter och lämnar dem som deprimerade tomma skal liksom. Alltså det är ju någonting magiskt med kreativitet, och jag menar att klä det i så här gudomliga termer tycker jag är helt begripligt, för det kan ju verkligen kännas som en så här högst andlig upplevelse att skriva, eller liksom just det här magiska i att en idé kan dyka upp från ingenstans liksom, även om jag kanske lutar mer åt det undermedvetna, men liksom, jag menar, men det finns ju fortfarande kvar såklart. Jag menar, alla amerikanska artister som vinner en Grammy tackar ju Gud liksom, och jag funderar mycket på det där, vad skönt det verkar att tro på att det är någonting som hjälper en från en yttre kraft. Jag tror att det som skapare, tror att det vore väldigt bra för egot. Alltså dels att slippa bära skulden när man inte är så produktiv. Alltså, nej, men kraften kom inte idag, eller den vill inte samarbeta, eller kanalen var inte öppen, what have you. Men också när det går bra, att slippa liksom se sig själv som det här stora geniet. Förstår du vad jag menar?
Jag fattar precis vad du menar. Och jag vet att Bach skrev ju alltid det vid sina alltså vid notslut, som en liten signatur, tre bokstäver på latin som i alla fall betydde att så här, ge Gud äran. Det tycker jag är, det ligger någonting, det är något vackert i det.
Verkligen.
Och också befriande. För som sagt, när jag inte, alltså när det inte går bra då, eller när jag inte känner att jag har det där flödet eller kreativiteten.
Men så kan jag verkligen känna i relation till att skriva predikan. Att ibland så är liksom det är som att så här, hela flowet bara är, man badar i det. Och bara, jag vet inte var allt det här kommer ifrån. Så jag kan ha en plan. Och sen så plötsligt så liksom sitter som att det nästan skriver sig självt. Och ibland så är det verkligen inte så. Och bara sitter och kämpar och bara, nu ska jag bara krama ur den här trasan som jag inte ens vet, finns det ens något vätska i den liksom. Och så kämpar man fram någonting ändå. Och det går också. Men att det kan vara väldigt olika.
Ge Gud äran.
He doesn't understand that he's the one who has the power to stop it. He simply can't imagine that one little boy could be that important. Is it really me?
Om ni skulle hitta boken, den oändliga historien, skulle ni kliva in? Skulle ni anta Bastians uppdrag?
Ja, det skulle man väl.
Jag tänker samma sak för mig. Så här, alltså skulle jag börja läsa den och leva mig in i berättelsen på det sättet, det finns ju inget annat svar än att säga ja.
Nej.
Klart. Då har vi ju fått kallelsen. Då måste vi säga ja.
Absolut. Vi bestämmer det nu,
ja,
att vi gör det.
Vi gör det.
Vi ses där.
Gärna. Fantisera mera.
Tusen tack Mats. Det har varit
tack så jättemycket.
Jätteroligt det här. Ja.
Verkligen. Du guld och väckte massa olika tankar också hos mig. Och fantasin.
Tack. Mission accomplished.
Mission accomplished.
Och på återhörande helt enkelt.
Precis. Ni får stå ut med lite längre mellanrum, mellan avsnitten. Men alltid med en gäst.
Precis. Så vi säger hej då.
Hej.
Hej då.